Jag säger det igen. Price book 0,65. Det låter ganska fair. Det är absolut inte dyrt. Det är nog lite billigt. Det är lite billigare än vad det är dyrt, absolut. Men det är inte helt vansinnigt. Du lyssnar på
Antilop podcast. Det här är nummer 134.
Du har lite högre tempo än vad jag har.
Ja, idag är det den 16 augusti klockan 14. Det är jag som är Carl Mikael Syding.
Och den långsamma personen här på andra sidan heter Anna Svan. Mm,
du och Martin skulle egentligen ha det här avsnittet.
Men han är ännu långsammare.
Mm, och du är lite lagom långsam. Och då fick jag hoppa in. Men jag var ju helt ensam de förra två avsnitten, så det här kan ju bara bli bättre. Förra gången så satt jag och skrek att Cameco och Evolution Gaming är samma sak.
Jag har faktiskt inte ens lyssnat. Det kanske inte de andra heller gjort.
Så jag satt i ett tomt rum och sa att de har ungefär samma tillväxt och samma värdering. Men Cameco är bättre för att de har en mer moralisk verksamhet.
Eftersom du nämnde Cameco och det är ett uranbolag, så antar att du sa det för att jag precis sa att jag har inte ens några punkter, så nu vill du bara trigga igång mig. Och jag har faktiskt massa saker att säga om uran i vanlig ordning, men vi kanske kan komma till det lite senare.
Mm. Sista poäng där, anledningen till att Cameco och Evolution dök upp i samma mening, det fanns många anledningar, en är förstås clickbait att Evolution är populärt, men det handlar också om mitt ständiga tema att energi och pengar är det viktigaste som finns. Energi är det som får allting att hända och pengar är det som är smörjmedlet som också får allting att hända, och Cameco är grön energi och Evolution, det är där man gör av med pengarna.
Okej, är det nu jag ska säga något om Cameco och uran?
Om du vill.
Om jag vill. Okej, nej, men så här. Pratar man ju om att vi ska ta bort taket på hur många kärnkraftverk som man får bygga i Sverige. Och det är ju toppen. Äntligen så har man kommit underfund med det. Och då ganska direkt efter så dyker upp en tidningsartikel som säger risken för att vi kan bryta uran i Sverige. Och då måste ju folk lägga ner lite. Vadå risken för? Det är väl jättebra. Sverige är ett av de mest uranrika länderna i världen. Någonting som kanske kan rädda vår stackars ekonomi är om vi kan börja exportera lite råvaror, framförallt kanske råvaror som det är global brist på. Inte för att det är speciellt svårt att bryta uran eller för att det finns global brist på uran i marken. För om du tittar på metallerna som finns i marken så är uran en av de absolut vanligaste. Det är inte direkt liksom en ädelmetall. Men däremot så har vi ganska rika uranfyndigheter i norra Sverige, och nu då så börjar de opålästa environmentalisterna pratar om risken med det, för att det är tydligen jättefarligt att bryta uran, det är det inte. Hur som helst, det skulle då innebära att i och med att hela sentimentet, det vill komma till att om hela det globala sentimentet kring kärnkraft vänder, vilket vi har sett, så skulle det också kunna innebära att regelverket för att bryta uran globalt blir lite lättare. Och i och med att uran inte är en ädel råvara eller en råvara som det finns lite av i marken, så skulle det kunna innebära att om man startar många projekt för att bryta just uran, så skulle det kunna bli liksom en överproduktion av det istället. Senast en ny gruva startades var fortfarande 2007, så vi är inte riktigt där än. Jag säger bara att det finns en brist. Det finns en risk.
Det
finns en brist och det finns en risk för att det inte ska vara en brist längre. Det är det jag säger.
Ja, och det som är med allting, det är eftersläpning effekter och reflexivt. Först blir det på ett sätt, sen blir det precis på motsatt sätt. Det får man bara vänja sig vid på börsen. Det är därför det funkar så både så bra och så dåligt med att second guessa sig själv och köra tvärtom analys. Men Sverige har ju haft stora fördelar av billig energi i norr. Det har varit jättebra för en del av våra verksamheter. Och det vore väl helt fantastiskt om vi kunde börja bryta uran och fortsätta ha billig och pålitlig energi som kan hjälpa våra verkstadsföretag.
Men det där blir bara en sida av myntet. För jag tror att det viktigaste som skulle ske om vi har uranbrytning i Sverige är inte att elpriset går ner i Sverige, utan det är att Sverige kan exportera mer råvaror och kanske rädda den svenska ekonomin. Nu såg jag att det var någon professor som talade ut och sa att vi går mot stagflation i Sverige. Så med lite uranbrytning så kanske vi kan skippa det.
Gamle Kalmfors, han var min lärare på Handels.
Ja, stagflation hörde ni förmodligen i en svensk podd för första gången här, tror jag.
Ja, typ första avsnittet.
Typ, tror jag.
Börsen i höst kanske vi ska prata om. Det var lite av en turnaround Tuesday igår, tisdag. Idag är det då onsdag 16 augusti. Och igår tisdag så bröt OMX under 200 dagars. Det är egentligen första gången sedan 2022-nedgången där januari-februari. Ja, frågan är om den negativa trenden ska fortsätta. Alltså 200 dagars brukar anses vara liksom kanske en av de riktigt få pålitliga tekniska indikatorerna som alla tittar på.
Jag tittar inte på svenska marknader, men du har säkert rätt. Jag tittar ju på S&P och jag tror att jag för några veckor sedan sa runt 4650 att här skulle jag vilja gå kort, och så gick jag kort och så sa jag att mitt target var 4400 och nu börjar vi närma oss. Så idag täckte jag faktiskt min korta på 4451. Kortsiktigt, jag tror att vi kanske ser en liten uppstuds som tror att vi ska ner lite till, men du tror ju att när du tittar i din spåkula så säger den att om du funderar på resten av året så tror jag att resten av året kommer se ut ungefär likadant som det har sett ut hittills i år.
Och det stora problemet med det här, jag har en allmän inställning att trender och momentum och mönster, de fortsätter så länge det inte finns något riktigt tydligt som ska bryta den här trenden och momentum. Det finns liksom en inbyggd psykologi, man springer med flocken. Det är som en sån här flock fåglar som flyger omkring. Man flyger tillsammans. Och det svåra då, det är att identifiera, men vad är själva trenden? Vad är det som är själva momentum? Och det var därför jag också började med den här Turnaround Tuesday 200 dagars OMX. För hittills så tycker jag att trenden och momentum senaste året har varit, det är en stark uppgångsfas, det är buy the dip. Så fort det ser lite mörkt ut på börsen, och i ekonomin så ser det egentligen lite mörkt ut hela tiden. Man ser massor med negativa tecken från PPI och PMI och valutor som går åt fel håll. Det finns massa negativa tecken. Men så fort det ser lite negativt ut på börsen, då har dipköparna kommit in hela senaste året. Och det var egentligen det jag syftade på när du kom in här i morse och vi pratade. Alltså att det ser positivt ut och det bör kunna fortsätta. Men så har vi den här extra grejen att när du har brutit ner under 200 dagars, då måste man egentligen säga nej, trenden är negativ. Och den är negativ tills den motbevisas. Det är väldigt få som vill ställa sig i vägen för 200 dagars. Och definitivt inte jag, som egentligen är ganska negativt lagd. Och nu får man äntligen det negativa tecknet. Men jag kommer ändå försöka vara positiv, för att alla är negativa. Inklusive 200 dagars indikatorn. Så på den positiva sidan vill jag då lägga fram istället att ja, men 200 dagars är vi kanske inte riktigt bekräftat för att det är under 200 dagars en dag, utan jag skulle gärna vilja se en fredagsstängning innan. Så det skulle kunna vara liksom en liten positiv grej att om det är bara ett false break, då kommer dipköparna tillbaka igen, precis som de har gjort det senaste året.
Men om dipköparna inte kommer tillbaka så ska man nog vara försiktig med att äga alla typer av tillgångar som inte är dollar, i alla fall första 1-2 veckorna. Och det är för att när man ser början av den här typen av kraftiga nedgångar som vi kanske eller inte kanske står inför eller har påbörjat, så tenderar alla tillgångar som inte är dollar att korrelera. Och det är därför vi har sett liksom en ganska kraftig nedgång i råvaror, men också aktier och guld. Så jag skulle säga att alltså nu ska man ju kanske aldrig sitta på cash. Men däremot så kanske man ska vara lite vaksam så att man kanske inte ska köpa dippen för tidigt.
Tidigare breaks av 200 dagars, det var ju då som sagt januari, februari 2020, precis, eller ja, dels då, februari 2020 innan pandemikraschen. Så att när det väl kom under 200 dagar, så då det verkligen bekräftades. Så bara släng ut allting du har på börsen. Och sen såg det ju likadant ut tidigt januari, februari 2022 också. Det fanns egentligen ingenting annat som var så himla negativt på ytan då. Börsen hade blåst på, 2021 var ett rekordår, man tyckte att man såg att det fanns massa pandemipengar, bara flöt runt överallt och AI-vågen började väl ta fart, inte den här ChatGPT, men liksom, ändå. Och sen kom inflationen och liksom åt sig in i det negativa sentimentet. Men det var ju efter att man hade brutit ner under 200 dagars. Och sen såg det ut så här 2016 och 2018 också. Att man bröt under 200 dagars och så kom en rejäl nedgång. Och sen ja, 2016 då kom Kina och stimulerade. 2018 det slutade med den ursprungliga Powell pivot. Och nu står vi här igen. Om det ska upprepa sig, då är det ju 2024 det ska ner.
I see what you did there. I see exactly what you did there. Så Kina har ju tryckt på stimulanspaketet lite grann. Mm. Är det här signal eller brus, skulle du säga? Och är det så att om man tittar på när leading economic indicators, är lay-indexet av de tio största ekonomiska ledande ekonomiska indikatorerna, så är de har varit negativa under ett par månader, några månader. Och historiskt sett har det inte funnits ett enda tillfälle där de har varit negativa, där vi inte har befunnit oss i en recession i USA. Så då är frågan, är det här undantag som bekräftar regeln eller befinner vi oss i en recession i USA? Och innebär det att vi står inför en ny pivot från Fed under 2024 och att det du precis sa, det här med att är det nu så att vi ser liksom historien återupprepa sig, att vi ser en Kina-stimulans och sen en Powell-pivot?
Mm,
vad är det du försöker berätta?
Jag börjar med Kina. Kina har tydligt sagt de senaste åren, vi tänker inte stimulera igång någon ekonomi. Däremot så kommer vi göra små punktinsatser så att den inte kraschar. Och nu har vi nyligen sett hur social financing, alltså den totala skulduppbyggnaden, det som driver Kina, hur den var den lägsta sedan 2009. Det var liksom senaste veckodata för ungefär en vecka sedan. Och då går Kina ut nu då de här dagarna och sänker räntan lite grann, en av sina styrräntor. Och ja, men
injicerar lite pengar.
Mm, precis, lite. Men det kan ändå skapa en positiv sentimentsimpuls.
Kina är enda ekonomi som kör riktig keniansk ekonomi.
Ja, och så samtidigt så säger, ja precis, de kör riktig keniansk, och så säger de att fast vi vill inte hålla på med sån där kenianism som ni gör.
Nej, för keniaism är inte samma sak som keniansk ekonomi egentligen. För du får skilja på teoretiken och den teorin som är i praktik idag.
Mm, alltså vad Keynes faktiskt sa och vad vi sysslar med nu för tiden.
Ska man skilja på det nu då, så att folk fattar vad vi säger? Keynes, om han hade sett vad USA gjorde i hans namn, så hade han skruvat sig i graven. För det han menar på var att du kan stimulera, men sen så måste du också kontraktera. Och det är så du får en välfungerande ekonomi under en lång tid, för då skapar du inte boom-bust ekonomi. Det vi globalt gör nu är att vi stimulerar, skapar bubblor, spricker bubblan, och sen försöker vi stimulera lite till. Och sen gör vi det, så kallar vi det för Keynes och den keynesiska skolan. Det var inte alls det han ville. Men Kina verkar ju vara lite mer åt hans traditionella skola. Vi gör punktinsatser för att se till så att ekonomin inte kraschar. Men sen så stramar de ju faktiskt åt också.
Mm.
De försöker faktiskt hålla yuanen stabil.
Mm. Och då till frågan när du sa vart vill du komma, Micke? Då vill jag egentligen komma just till att det är så pass negativt där ute att till och med Kina stimulerar. Trots att de säger att vi inte är ute efter att liksom skapa någon boom i ekonomin genom våra stimulanser. Vi ska inte skapa ekonomin. Däremot när det är negativt, då går vi in och liksom ger lite punktstöd så att det inte bara totalt faller ihop. Så egentligen så ser jag det som en realt sett en ganska negativ signal. De ser svaghet. Men sentimentsmässigt så förstår jag att man tycker att ja, men nu är ju Kina på banan också. Så därför, i som hela mitt det här molnet av olika faktorer, så kommer jag fram till att det är ändå upp det ska i höst. Den här Kina-stimulansen ger lite positiv sentiment. Alla redan så är himla förberedda tack vare leading economic indicators och PMI och gross domestic income, alltså GDI i USA istället för GDP, som precis som alla andra såna här indikatorer som vi ser, de har aldrig någonsin varit så negativa som de är nu utan att det har blivit en recession, till och med utan att det har blivit en kraftig recession. Och allt det här är så, det signalerat lika tydligt som en slugg i näve av en gammal tungviktsboxare. Och just därför så tror jag att eftersläpningseffekterna, de blir ännu lite längre. Och därför så kan det komma en positiv våg på börsen innan det där kommer.
Okej, men då måste jag ändå säga att Fed, i och med att CPI för juli kom in något lägre än väntat, typ, vad var det, 10 punkter lägre än väntat, vilket ju egentligen är ingenting, då blir man ju stärkt då i sin tro att Fed kommer fortsätta på det här spåret med att inte höja räntan mer i september. Och det, den här räntehöjningspausen skulle då följas av den kraftigaste höjningen av räntan någonsin. Vi har haft 11 räntehöjningar på raken, tror jag. Något sånt, va? Ja. Då tänker ju first levels, det måste vara positivt för marknaden. Men om du tittar historiskt på när marknaden i recessioner faktiskt har börjat falla tillbaka, så är det ju när Fed påbörjar pausen. Och därför vill jag leka djävulens advokat lite med dig. För du säger ändå, men då skulle det här kunna vara eftersläppande, och så skulle det kunna vara, så att marknaden fortsätter upp lite till. Men har vi inte redan sett under hela 2023 ett ganska kraftigt rally? Skulle det inte kunna vara så som så då? Om vi tittar på hur historien har sett ut, framförallt på hur marknader har reagerat på räntehöjningar, räntepauser och sänkningar, så skulle det ändå kunna vara som så att marknaden faktiskt ska fortsätta ner nu. Jag har ju, som jag sa, stängt min korta S&P-position, men det är ju inte för att jag tror att marknaden ska nå nya all time highs. Jag tror bara att vi kommer se en liten studs nu, för att vi har sett liksom ett fall på 0%.
Jo, jag håller med. Det är ju också lite dumt att ställa sig i vägen för 200 dagars. Det har redan signalerat att nu har det gått ner så pass länge, eller varit flat och sen lite ner så pass länge, att den negativa trenden den redan har etablerat sig. Jag bara håller mig kvar vid det här lilla halmstrået att det bara har varit en dag än så länge. Men annars så brukar det vara så att du får en paus, och sen dröjer det ungefär ett halvår innan första sänkningarna. Och det är nästan exakt samtidigt med de första sänkningarna som börsen börjar falla på riktigt på allvar. Hela det här lilla, de lite olika angreppspunkterna här för dig och mig, den skulle kunna lösas av om det inte blir ett helt halvårspaus, utan bara någon månad. Så att pivoten kommer, man ser svagheten, så kommer pivoten, och då faller börsen.
Vet du vad det låter som?
Stödjande information.
Det låter som att marknader och marknadsparticipanter kanske agerar mycket snabbare på information idag än förr, så att det skapar högre volatilitet och så kallade boom-bust-marknader som rör sig sidledes under långa perioder.
Ja, jag tycker man ser det i alla tidsperspektiv och alla perspektiv överhuvudtaget, hur det går fortare och fortare. Det som inte har gått fortare, det är just de här eftersläpningarna från pandemin. De har gått precis åt andra riktningen istället. Att
det här med att göra, är inte det samma sak då, egentligen, om du tänker på
att de var så stora.
Nej, inte, det är inte alls det jag tänker på. Jag tänker på att alla har vetat om det här, men istället för att handla på första ledets information, så har folk försökt handla på andra ledets information. Mm. Tror du inte att det kan vara det då?
Jo, och det får mig att tänka på kryptovalutagraferna, där man i den förra riktiga håsen, då blev det, du kommer ihåg, det blev liksom som typ en dubbeltopp. Om man bara pratar bitcoin, så gick den upp till 69 000, så gick det ju nästan till 69 000 igen. Som att man visste att det ska ju ändå upp till 150 om 4 år, så vi kan ju lika gärna börja dra nu.
Ja. Det är inte så marknader fungerar. Nej. Lärde de sig då. Ja. Så fanns det liksom inga köpare.
Ja, och för övrigt, om man tittar på krypto, så för precis 4 år sedan, då hade man först en liten tjuvstart. Så 2019, då gick både bitcoin och ether riktigt bra. Och sen det som följde därefter, det var minus 75% för
fast
båda.
Fast det där var ju också coronakraschen, ja. Och en total risk-off. Så ja. Det där kan vi skriva av.
Nej, det är precis. Allting kom på samma gång. Men det var liksom ändå också, det passade sig väl in i mönstret, att du får en liten tjuvstart och sen så får du en svacka. Nu har vi fick tjuvstarten, och nu är vi inne i en månad eller två svacka för kryptovalutorna också.
Alltså, oklart om vi kan kalla det för svacka. Nu tittar jag ju framförallt på ether, men även både bitcoin och ether har hållit sig oerhört stabilt där runt mellan 1800 till 2000 dollar. Mm. Och bitcoin mellan typ 27 till 30 000 dollar, 31 000 dollar. Mm. Så jag vet inte om jag kan kalla det för svacka om man jämför med coronakraschen. Mm. Utan jag tycker att det här scenariot som jag pratade om i november 2021 håller ganska bra. Jag tror att 6 månader efter nästa halvering, jag vet att folk säger att halveringen ska inte betyda någonting för att vi har all den här informationen. Och sen så kommer ändå halveringen, alla tror att priset på bitcoin ska gå upp dagen efter. Det gör inte det, folk blir lite besvikna, sen tar det ett halvår så börjar priset dra. Jag tror att det där kommer återupprepa sig en gång till. Jag ligger och ackumulerar ether. Det är lite happy-go-lucky för mig. Jag tycker att varje vecka eller varje månad som jag får mer tid att ackumulera ether är bra. Jag menar, mitt case för krypto har liksom inte ändrats någonting bara för att priset rör sig. Och dessutom så har priset legat så pass stabilt att ännu bättre.
Men halveringen är väl i vår? Alltså våren 2024. Det är då faktiskt halveringen sker.
Ja,
så att, om mönstren ska upprepa sig, om nu inte marknaden har fått för sig att springa alldeles för långt i förväg, då är det ju då lågvattenmärket ska vara.
Ja, inte lågvattenmärket, men däremot så brukar det tugga lite sidledes fram tills dess, och sen så sker ingenting runt halveringen och sen så tar det ungefär ett halvår. Så att, slutet på 2024 kommer vara... Ja.
Ja, men
precis, det är fortfarande min tidslinje. Det finns
precis,
massa tid kvar.
Man har ett perfekt år, drygt år på sig kvar att ackumulera. Och sen hur djup svackan blir på vägen, det kommer ju bero på så himla många saker. Jag tror att om vi får en rejäl börsnedgång, till exempel på grund av en pivot som beror på att recessionen faktiskt till slut blev svagare eller värre än man trodde, då kommer kryptovalutorna också gå ner, och inte liksom med 5% utan kanske hälften så mycket som de gjorde förra gången. Om de föll med 75 då, så varför inte 35 nu?
Alltså jag tycker att det där känns lite oklart, för att under bankkrisen så hade vi en rätt rejäl nedgång i risktillgångar, men inte just krypto. Och jag tittar ju väldigt mycket på korrelation mellan olika typer av tillgångsslag, eller i princip mellan S&P, Nasdaq och allting annat. Så att allting beror lite på vad den här djupa nedgången i aktier faktiskt beror på och vilka alternativ investerare tycker att de har. För det byggs väldigt, väldigt, väldigt mycket på Ethereum just nu. Och ja, jag tror att det är nog där dipköparna kanske framför allt är. Sen säger jag inte att man är garanterad att man kanske inte dippar ner till 1700. Gör man det så är det väl toppen liksom. Men man ska inte se det som ett säljläge. Jag är fortfarande superpositiv. Men jag tror att vi kommer ha liksom ganska mycket tid framöver då vi kan prata väldigt mycket om krypto när vi går mycket högre än så. Men du och jag verkar ju ha kanske eventuellt lite olika syn på om man ska gå kort eller lång marknaden nu. Jag sa ju som sagt att jag har stängt mina korta positioner. Jag kommer avvakta och vänta lite och se om det finns bättre tillfällen att komma in med en kort position, eller om jag kanske öppnar upp den korta positionen och säljer lite till snart igen. Hur som helst, om man nu vill ta position på sin marknadstro, så kan man göra det med vår sponsor Fontobel. Fontobel är en schweizisk bank med rötter ända från 1936, och de har med andra ord en lång historia bakom sig.
Fontobel gör det lätt och effektivt för investerare att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
Men vilken typ av instrument ska man egentligen använda sig av och när? Och det tänkte vi prata lite om idag. Vi har ju pratat tidigare i podden och nämnt att ETP:er fungerar bra för att ta kortsiktiga positioner. Men när ska man välja mini futures, och när är bull och bear-certifikat bättre?
Ja, en väldigt viktig skillnad i mini futures jämfört med bull och bear-certifikat, det är då att mini futures inte påverkas av samma urholkningseffekt som finns i bull och bear-certifikat, som uppstår eftersom det sker en daglig ombalansering av instrumentet för att bibehålla den konstanta hävstången, så det slipper man. Det innebär alltså att om du vill ta en kortsiktig position men som sträcker sig över några dagar eller veckor, så passar mini futures bättre.
Exakt. Så om du vill handla med produkterna intradag, så alltså bull och bear, ett bra alternativ. Men med bull och bear-certifikat är det värt att komma ihåg att desto högre hävstång produkten har, desto högre risk samt urholkningseffekt. Och bull och bear-certifikat finns med hävstång från 1 upp till 22 för den som vill ta lite högre risk. Och mini future finns däremot betydligt mer flexibla och kan därför användas i både kortsiktig trading men även långsiktiga trendföljande positioner.
Om du är intresserad av att ta kortsiktiga positioner med hävstång på till exempel index, enskilda råvaror eller aktier, så har Fontobel ett stort utbud som du kan handla både till exempel på Nordnet och Avanza.
Men tänk på att den här typen av instrument framförallt framförallt ska fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom ihåg att du kan förlora större delar eller hela det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter.
Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Inget vi säger i det här programmet ska ses som rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument, då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller stora delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdokumentation finns.
Tack, Fontobel. Okej, men vi har egentligen avverkat lite uran. Det var ju bra att jag fick hålla en väldigt kort monolog där i alla fall. Vi har snackat lite marknadstro, vi har pratat krypto.
Jag skulle gärna köpa olja och oljebolag om jag nu skulle liksom lyfta fram någonting specifikt här i höst.
Vad intressant, för jag har ju legat lång oljan sedan början på maj, stängde den positionen förra veckan. Och det är för att jag tror att vi, om nu vi nu ser liksom ett totalt risk-off tillfälle, så ska allting ner lite till. Och det som jag tycker jag har lite svårt att, sentimentet kring energi är superbullish just nu. Men jag har svårt att avgöra om råvaror har fel eller om Kina har fel. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Håller Kinas ekonomi på att spraka igång igen och att det är därför som råvaror drog lite under juli? Eller är det som så att råvaror bara var lite för positiva i den uppgången och vi har en rejäl nedsida framför oss för att vi har liksom en total nedbromsning? Eller ska man se den här lilla ministimulansen från Kinas centralbank som ett tecken på att det kanske är dags att köpa oljan då? För jag tror att oljan ska ändå under 2024 i alla fall upp en bra bit över $200. Så jag menar, det är en bra bit kvar. Men det var ganska bra trade där på oljan. Jag handlade april 24-kontrakten upp till över $80. Och de har fallit tillbaka lite grann. Men jag har inte riktigt bestämt för vad jag ska göra. Men har jag ingen tydlig syn, så är det bättre att inte ligga i marknaden överhuvudtaget.
Det vore skönt om man bara kunde hoppa fram ett år. Det känns som att det är då allting händer. Då är det mycket tydligare att oljan ska upp och krypto ska upp.
Fast det är inte sant heller, för att vi har ju sagt det om guld också. Det känns som att vi har sagt att den här boomen kommer nästa år. Och om man tittar de facto på hur priserna rör sig, så har det ju varit ganska stor volla. Men vi sitter ju och tuggar det här varje dag, så för oss känns det som att det inte rör sig överhuvudtaget.
Mm.
Trots att det har varit väldigt hög volla.
Mm.
Nej, men jag håller med dig. Det känns så mycket som ett mellanläge. Det är som att det är så mycket grejer som ligger i bubblar. Det är svårt att tolka olika signaler. Så man ligger hellre i cash, fast man vet att det är något dumt. Och man, precis som du säger, om ett år så tror man ju ändå att det här scenariot har fallit ut och så kanske inte har det. Vill man tugga bollen under sidan? Det är lite krångligt.
Mm. Och om jag tar ett steg tillbaka igen och så tittar jag bara på ekonomin, då är jag helt övertygad om att recessionen kommer. Alla signaler pekar på det, inklusive amerikansk arbetsmarknadsdata, där payroll revisions är jättenegativa första halvåret. Så ser det alltid ut, men det dröjer innan det syns i själva headline-data. Och återigen, alla de andra signalerna vi har pratat om med GDI och PPI och sånt där. Recessionen kommer. Sen är bara frågan, vad gör den med risktillgångspriser? Och det är det som ställer till det. För man kan second-guessa sig själv och alla andra i cirklar hur mycket som helst. Man kommer ingen vart. Och det är bland annat det som gör att jag då landar i att men då brukar det ändå vara positivt. Är det... Om man inte riktigt vet, då fortsätter alla de riktigt gamla, långa trenderna. Och det är det som gör att jag landar i att vara bullish från idag och några månader.
Ja, jag har ju... Cygnus är väl min sekulära trend, skulle man kunna säga. Så jag är ju alltid lång, sen så handlar jag diskretionärt utöver det. Men nu har jag bara massa rambolag på den diskretionära sidan och stängt mina korta S&P och långa oljekontrakt. Så vi får se vad jag gör imorgon och på fredag. Det finns alltid ny data att titta på. Jag är oerhört sugen på att lasta på med... absurt stora mängder av naturgas i fonden.
Widowmaker.
Men vi har diskuterat det här lite. I och med att det verkar inte som att det gäller mig.
Mm-hmm.
För det kallas ju inte widower maker.
Nej.
Nej, så det verkar inte som att det funkar på mig. För jag verkar parera under rörelserna helt okej.
Det finns en annan widow maker som rapporterade idag. Det är Storskogen.
Hur mår du, Micke? Nej. Vill du prata med någon?
Nej, alltså jag tycker bara att det är, vi har ju ingen position. Jag har ingen position. Ingen här på firman har någon position. Men den är intressant. Det är en intressant värdemätare på vad folk vågar lita på och inte. Och just nu så tror man ju inte överhuvudtaget på investmentbolag. Kinnevik handlar på 65% av bok. Storskogen är nere på...
Men det är för den där boken, ja. Vad innehåller den?
Mm. Det kan man fundera över. Men det är trots allt peer-värderade investeringar.
Men. Mm. Vilka peer-reviewade investeringar är det? Mm. Är det en massa liksom PE och VC?
Ja. Alltså, det är 20% Tele2 och sen är det 20% cash. Och sen är resten, det är fintech och e-hälsa, sådana här neko-skräp och sånt. Men i vissa tillfällen, då är det som med JM, alltså bostadsbyggaren, som jag också noterade här för några månader sedan, att liksom, när den har gått ner i 18 månader och den går ner tidigare och den går upp tidigare, den bottnar innan det ens ser som mörkast ut. Och JM har ju också mycket riktigt rusat efter det. Och Kinnevik, ja, man kan gå tillbaka 35 år. De går upp som en sol och sen kraschar de tillbaka liksom 70-80%. Och så gör de det om och om och om igen. Och just nu så är Kinnevik...
Låter som betekontrakt.
Liksom, typ. Ja, de blir bara längst ner i sin långa trend. Och handlar då som sagt då långt under bok. Ja, du kan ifrågasätta boken, men det har man alltid kunnat göra, Kinnevik. Deras strategi är ju att ha en kassako och sen investera sånt som ingen tror på egentligen, men som de ser har hög tillväxt, digital konsumtion, eller skapa nya branscher, som när de hittade på att man skulle prata i mobiltelefon eller titta på TV.
Men det låter ändå som att det du gör på Kinneviks aktie är teknisk analys mer än fundamental analys.
Ja, men det är ju både och. Det är ett sätt att se vad brukar det här företaget åstadkomma. Vad skapar de för värde? Ja, men de växer ekot över tid. De gör det väldigt volatilt och de gör det i branscher som först är ingen som tror på dem och sen tror man på dem, givet att de har lyckats hitta rätt, att de har en process. Det är lite som att Investor, de har också en process. De har en annan process. De köper bara de största, finaste, tryggaste verkstadsbolagen. Och sen över tid så ger det en extremt volatil aktie, men bra på sikt. Storskogen, ja, den är lite mer oprövad. Men den handlar nu också efter dagens nedgång på 65% av bok. Och den boken, det är ju bara liksom massa tråkiga service- och verkstadsföretag som de har köpt för där 7, 8, 9, 10 gånger vinsten. Det ska mycket till för att det är massa konstigt skräp som ska skrivas ner där.
Fast det är väl det som är lite min poäng. Och vi behöver runda av för att vi har gått lite över tiden. Men det är väl kanske det som är min poäng. Under den här superhåsen som vi hade fram till 2022 så köptes det väldigt mycket övervärderat skräp som man inte fattar var skräp. Jag lyssnade på The All In podcast. De säger mycket dumt. Men ibland kommer de med lite intressant data. Och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här. Men någon hade sagt att i Silicon Valley så byggs det 17 unicorns per år. Eller det är liksom det 17 viktiga bolag. Och det är de här alla VC-bolag liksom tävlar man med. Men under den här liksom 2019, 2020, 2021 så var det typ över 100 per år som skapades. Och det finns fler privata unicornbolag än vad det finns liksom som sen noteras. Och det säger väl också en hel del om hur felprissatta privata bolag är och har varit. Säg då att du reste kapital och reste rätt mycket pengar på absoluta piken. Du har ju fortfarande det bokvärdet, men i realiteten så kanske nu ett par år senare, trots att du inte har behövt resa mer pengar, kanske värd en tiondel. Jag menar, vi har ju sett flera absurda liksom nedvärderingar av Klarna och andra bolag. Och det har ju inte att göra med att värderingen som de har idag är superfelprissatt. Den är väl lite felprissatt. Men den prissättningen som var absolut mest felprissatt var ju den som man gjorde då efter pandemin. Det fanns för mycket pengar i omlopp. De behövde sätta sig i arbete. Och det här leder då till liksom den här typen av bubblan som vi såg och som nu har spruckit. Men vi har fortfarande inte sett liksom den riktiga konsekvensen av nedskrivningarna av de här. Och det är därför som jag säger att 65% av bok för Kinnevik kanske inte är så dumt. För på vilken bok då? Jo, årets bok. Nästa år då, när pengarna för runderna som de gjorde för några år sedan börjar ta slut, eller året därpå, då kanske 65% av bok på dagens pris kanske är Pricebook 1. Sen kanske är Pricebook 2. Eller du förstår vad jag menar? Jag säger inte att det är så. Jag säger bara att 0,65 av... Du brukar alltid säga vems är och vilket år. Vems bok och vilket år.
Absolut. Jag säger inte att man inte har... Jag säger inte att man har tagit höjd för ytterligare nedskrivningar. Men man har ju skrivit ner boken kraftigt senaste året. Och kursen har ju inte minst också gått ner, om det nu är, det hade väl 75% ungefär i Kinnevik. Alltså precis så som det också gjorde för JM Bygg, även om det är helt olika verksamheter. Och i Storskogen så handlar det ju om att man köper verksamheter på EV/EBIT eller EV/EBITDA på liksom 7-8. Inte de här liksom price sales 10. Men jag kan hålla med om att i Kinnevik, där man också äger såna här saker som Pleo, som man inte kan veta överhuvudtaget om det är värt någonting.
Eller Karma, den här maträddningsappen.
Ja, då är det ett extremt litet innehav om de har någonting i det.
Ja, det har de.
Det kanske är en liten del av...
Jo, men det är klart att det är en liten del. Men det är den typ... Jag säger bara att det finns massa sådana. Och de har ju gått från att ha typ 100 anställda till att ha typ 5.
Fast så ser inte Kinneviks innehavslista ut. Det är liksom, det är Tele2 och det är cash. Och så är det lite fintech och detaljhandel.
Hur skulle du värdera Tele2 då?
Ja, den till ungefär 77 kronor, för det står den i.
Men nu vill jag ju ha lite multiplar på det.
Ja, den, på senaste vinsten så handlar den på P13 ungefär. The price sales, ja, hade jag faktiskt glömt bort vad de har. Det är nog lite högre, det är kanske typ 2.
Okej, men så den är typ fairly valued till den här typen av marknadssentiment som vi ser just nu?
Ja, men alltså så här, visst, ja, det kanske finns lite nedsida till i Tele2. Den liksom har ju gått riktigt, riktigt dåligt i två år. Framförallt sen, ja, precis innan pandemin. Det skulle verkligen behövas en ny ledning. Någon som bara tog tag i det, gjorde någonting med det. För Tele2 ser ut att gå sotdöden. Men tar du fram en riktigt lång graf, ja, men då är det en sidledes till sakta stigande trend. Alltså det är inte så att det här... Att de
men hur ser vinsttillväxten ut, omsättningstillväxten?
Ja, men det är i princip flat. Alltså det händer ju ingenting i bolaget.
Nej, men okej, och då kanske man inte ska... Då tycker jag till och med att P13 för ett bolag som inte växer.
Ja, nej, men det är precis. Man behöver göra någonting. Det behöver ju utnyttja sin kundgrepp.
Jag säger det igen. Pricebook 0,65. Låter ganska fair. Det är absolut inte dyrt. Det är nog lite billigt. Det är lite billigare än vad det är dyrt, absolut. Men det är inte helt vansinnigt.
Nej, absolut inte. Men det är sällan som börsen är något annat än dyr när man tittar på det med fundamentala ögon. Och är den fair, kanske till och med lite billig, ja, men då finns det någon typ av uppsida. Om man inte tror att nu går vi in i någon slags ny era igen, där börsen blir fair till billig.
Det är aldrig en ny era och det är alltid en ny era. Och med de orden
så har du lyssnat på
Anti.
Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och never go all in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.